Vi är intresserade av att ta reda på vad som står i skriften, och vi är intresserade av att gå efter det. Och vi har mer fruktan för den eviga än för människor, så att vi är villiga att ta den konsekvensen som det blir av att vara trogen ordet. Nu kan det ju hända att vi tolkar ordet fel. Det har vi ju många exempel på i historiens lopp, att man kan tolka Herrens uppenbarelse på olika sätt. Och vi får vara ödmjuka när vi närmar oss skriften, och när vi för ut det som vi tror är det som skriften säger. Och men det som är viktigt i det här, det är att vi är ärliga inför den evige, inför oss själva och inför människor, och inte låtsas som någonting, utan det vi upplever är sanning och det vi upplever är rätt. Det måste vi gå på för att vara ärliga, trots att vi skulle kunna ta fel. Och Herren ser till vårt hjärtas inställning. Och om vi då är mer eller mindre övertygade om att det här som vi läser nu, det är det som gäller, så kommer vi att bli dömda utifrån vår reaktion när det gäller förståelsen av skriften, trots att vi skulle ta fel. Det vill säga, om jag tolkar ett bibelställe, jag ska ta ett väldigt kraftigt exempel. En människa som läser första Korintherbrevet 11 och förstår det så att en man får inte sätta på sig någonting på huvudet när han ber eller profeterar, och går efter det, och han säger, jag vill absolut inte ha någonting på huvudet när jag ber eller profeterar, så kommer han att bli hedrad för att han var trogen det som han upplevde var Bibelns undervisning. Herren kommer att hedra honom för det. Nu var det så att han har missförstått vad Paulus skrev på grund av vissa saker, på grund av att översättningen är fel och så vidare. Men hans hjärta var rätt inför Herren, och han tog ett beslut utifrån vad han såg i skriften. Och Herren kommer att hedra hans ärlighet och hans trohet mot det som han upplever är uppenbarelse från himlen. Så vi får vara försiktiga när vi kommer inför människor som är övertygade om att det här är rätt. För de har läst Bibeln och de tycker att de ser saker och ting i Bibeln. Och så går de på det, och det måste vi respektera. Vi måste hedra den attityden av att det är Bibeln som vi följer. Vi följer, och håret reser sig här. Vi följer skriften. Och sen så måste vi fördjupa oss och lära oss att det som vi ser på i översättningarna inte alltid är det som stod där från början, och då måste vi justera våra liv eftersom vi får kunskap, allt eftersom vi får kunskap. Så låt oss vara ödmjuka, och låt oss vara kärleksfulla, och låt oss ha barmhärtighet med oss själva, inte förakta det vi var och inte förakta det som andra är, utan låta den eviges nåd få leda oss. Amen. När vi sjunger så här, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Chad, så uttalar vi en bekännelse om att den evige är en. Och det var så han uppenbarade sig för Israels folk på berget i Sinai. Och han sa att det finns ingen annan, varken i himlen eller på jorden. Jag är den ende. Och det var så Israels barn tog emot uppenbarelsen från himlen, som kom i eld och rök och dunder och brak. Och den evige har inte ändrat på sin uppenbarelse, och han kommer inte göra det heller. Så när Israels barn förstår Herren som en, så tänker man inte mer än en. Man tänker inte två eller tre eller 75, utan det betyder helt enkelt en. Nu är det ju här en uppenbarelse som är i skarp kontrast med det liv som de hade levt i Mitzrayim tidigare, där det fanns massor med gudar. Så man skulle kunna tänka sig att det här budskapet från början var en attack mot all polyteism, vilket jag är övertygad om att det var. Så när Herren säger jag är en, så betyder det jag är den ende. Vilket också översätts i många judiska översättningar utav den här texten. I spanskan så översätter man jag är en och den ende. För att bevisa att det här inte är en attack mot treenighetsläran. För det fanns ingen treenighetslära på den tiden. Det var massor med gudar i Mitzray och i andra länder. Men när Herren då säger att jag är den ende, så betyder det att de andra är inga gudar. Det finns bara en gud. Och det här är någonting som det judiska folket har fört ut på jorden. Och det har skapats två religioner utav den här tanken. Kristendomen och islam. Som har den monoteistiska grundtanken. Trots att man har rört till lite grann, ursäkta uttrycket, inom kristenheten. Användandet av ordet echad, en, i Moseböckerna visar att det i första hand talar om en singulär enhet framför en sammansatt enhet. För det finns sådana som har sagt att echad kan också förstås som en sammansatt enhet. Men som ordet används i skriften ser vi att det är i första hand talar om att det betyder en. Ordet echad, det använder vi i dagligt språkbruk i hebreiskan. Vi säger ge mig ett glas. Det är ordet echad. Hur många kommer? Det kommer bara en. Ja, då är det en då. Så att ordet echad har inte någon poängtering att det skulle vara någon sammansatt enhet, utan bara en. Som också Ori Markus har skrivit i sin undervisning om det här. Det finns ett annat ord för den ende, och det är yachid, som också förs fram som argument för att den evige säger echad, så det kan betyda att han inte är den ende utan en sammansatt enhet. Men det ordet används väldigt, väldigt, väldigt få gånger i skriften, och det ordet echad används också väldigt mycket för att bevisa att han är den ende, eller inte han eller den, utan andra saker som är absolut en, bara en. Så när vi säger att den evige är en, så betyder det inte någonting annat än en. Det betyder inte fler än en, det betyder bara en. Punkt slut. Herren är en. Inte tre. En. Nu tittar man då på ordet Elohim. Ordet Elohim är ett pluralord. Det finns fyra ord i hebreiskan som översätts som ordet Gud i svenska. Det första är ordet El, som betyder kraft eller kraftig. Och då kommer vi till pluralordet av El, som är Elim, som aldrig betecknar den som har skapat himmel och jord, utan det talar alltid om falska gudar, Elim. Så när man kallar en församling för Elim, då är man ute och på gungfly. Ja, det var en Israels barn kom till en oas där i öknen som heter Elim. Men det betyder gudar, alltså avgudar. Det tredje ordet vi har där, Eloha, som ska vara ett H före A-et. Eloha. Det uttalas precis så. Eloha. Inte Eloha eller Eloha, utan Eloha. Och det betyder den mäktige. Det är en förstärkt form av El. Om El betyder kraftig, så betyder Eloha mäktig. Och så har vi pluralformen utav Eloha, som är Elohim. Som då skulle kunna förstås som de mäktiga i plural. Nu är det så i hebreiskan att man har inga stora bokstäver. Om man ska förstärka en titel, så skulle man kunna sätta den med stor bokstav på svenska, och det betyder det är starkare på svenska än om man till exempel skriver det på engelska eller på spanska. Om man skriver honom med stor bokstav så blir det en förstärkning, eller hur? I hebreiskan gör man likadant och lägger till pluraländelsen för att förstärka ett ord. Men det betyder inte att det behöver vara många, utan att ordet förstärks. Så när man skriver Elohim så behöver det inte betyda att det är flera stycken, utan det kan också betyda Elohim eller Eloha med stor bokstav, så att säga. Det är lite svårt att översätta här och förstå, men jag tror att vi kan förklara det på det här sättet. Om man då tittar på hur det här ordet Elohim används i skriften, till exempel i första boken, i första versen i Bibeln, där det talas om Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, i början, i begynnelsen skapade Elohim himlarna och jorden. Så ser man i den hebreiska texten att verbet skapade står i singularform, men ordet Elohim står i pluralform. Det är lite svårt på svenska eftersom vi inte använder orden verben nu längre och gör någon skillnad mellan singular och pluralis, men både i spanskan och i andra språk så är det väldigt, franskan till exempel, det är väldigt betydelsefullt hur man använder verbet. På verbet ser man hur många det är som gör det, och även kasus om det är maskulin eller feminin, om det är han eller hon. Så ordet bara här, det betyder att det var en man som skapade, eller en maskulin, ett maskulint subjekt som skapade, och det var ett singular subjekt. Så hur ska man då kunna koppla ihop ett plural ord med ett singulariskt verb? Grammatiken i hebreiskan säger då att Elohim inte kan förstås som flera, för då skulle verbet stå i plural. Och eftersom det nu står i singular så är det bara en det frågan om. För annars skulle det stått Bereshit bara'u Elohim, att de skapade. Men eftersom det nu står skapade i singularform så ger det klart för sig, gör det klart för oss att det kan inte vara mer än en. Ordet Elohim, som vi sa, betyder makt eller mäktig. Det blir då en förstärkning av el som är kraft. Så att man skulle kunna översätta första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade mäktig himlarna och jorden. Nu är det intressant att lägga märke till att i hebreiskan finns både Elohim och Ha-Elohim i bestämd form. Den mäktige, och det är väldigt svårt på svenskan här, för att ibland så kan man inte översätta de bestämda artiklarna, för det blir en annan betydelse. Och när vi säger i begynnelsen skapade mäktig himlarna och jorden, så tänker vi ordet mäktig som ett namn på en herre då. Herr mäktig. I begynnelsen skapade mäktig himlarna och jorden. Man skulle kunna översätta så. Det är helt, alltså, helt riktigt grammatiskt. Men det låter ju inte riktigt så där jättebra på svenska. Och det är inget namn. Elohim är inget namn. Så säger vi mäktig, så skulle det betyda ett namn. Mr. Mäktig eller Herr Mäktig. Utan då måste vi lägga till den mäktige på svenska. Men då får vi den bestämda artikeln. Och det finns inte där i hebreiska. Utan det står bara Elohim. Och inte Ha-Elohim. Däremot så finns det andra många texter där det talas om Ha-Elohim i bestämd form. Som kan översättas som guden. Och det finns ett ord då, till exempel, att för att du ska veta att den evige är Ha-Elohim, han är guden i himlen och på jorden, han och ingen annan. Och det har du den här bestämda formen Ha Elohim, som är liksom en betoning av att det är bara han. Och då får man ju då titta i hebreiska, när står det Ha Elohim, när står det Elohim och hur används det här? Och det har jag gjort under de här sista åren. Och resultatet blir den här boken nu då. Och det finns många saker man kan lägga märke till där. Och bland annat då att Elohim är inget namn, utan det är en titel, det är ett attribut. Det betyder någonting. Och det är betydelsen i ordet Elohim som är det viktiga. Så att när vi talar om Elohim så måste vi associera till kraft och makt och dom. Därför skulle man väldigt väl kunna översätta i begynnelsen skapade den mäktige himlarna och jorden. För då blir det inget namn. Det är en titel, precis som advokat är en titel. Men advokaten har ju ett namn. Men advokat är inget namn. Elohim är inget namn. Det är en titel, det är en funktion. Det är ett arbete, det är ett uppdrag. Och den titeln, att vara Elohim, den har att göra med maktutövande. Så när det står att Elohim skapade himlen och jorden, eller himlarna som det står i hebreiskan, så betyder det att det var en mäktig varelse som har kraft och makt att regera och lagstifta över den skapelse han har gjort. Han har full auktoritet. Och i ordet Elohim förekommer tanken auktoritet. Det betyder också då att han som inte heter Elohim men som är Elohim, han är sådan, han har den funktionen i förhållande till skapelsen. Han kan delegera funktionen att vara Elohim till de skapade varelserna, vilket han gör enligt skriften. Han ger titeln Elohim till sina änglar, till mäktiga andevarelser som också kallas för Elohim. Ordet Elohim används också om avgudarna i Mitzrayim, till exempel att jag ska döma alla Egyptens avgudar, där säger man ordet Elohim. Ordet Elohim används också för avgudar i singularis. I tre texter kan vi se att till exempel guden Kemosh, som nämns som i domarboken, används titeln Elohim för en av avgudarna, en som heter Kemosh, som nämns som Elohim med pluralform. Och det var ingen treenighetslära bakom deras uppfattning om sin gud. Likadant har du Dagonguden, den här fiskguden. Ni kommer ihåg när arken blev insatt i Dagons tempel, så hade Dagon ramlat ner och hade gått sönder. Där används ordet Gud, som översatts till Gud på svenska. Där på hebreiska är det Elohim. Så Dagon används, hans titeln för honom också Elohim. Och det var inte heller någon treenighetslära i den. Så vitt jag förstår, så var inte Dagon en treenighetsgud. Likadant när det gäller Baal, eller Baal som det heter på hebreiska. När Eliahu driver med Baals profeterna, så använder han eran gud och gud. Visserligen är han en gud, men han har väl gått avsides, det vill säga han har gått på toaletten. Där använder han ordet Elohim i pluralis. Och Baal var heller ingen treenighetsgud enligt den läran. Så här ser vi att vi kan inte grunda oss på ordet Elohim, att det är plural, för att säga att våran Israels evige är fler än en. För skriften använder inte ordet Elohim på det sättet. Är ni med? Är ni med? Vad glada ni ser ut. Nu kan till och med den evige delegera funktionen att vara Elohim till människor. Han sa till Moshe, du ska vara Gud för farao. Och det är ordet Elohim. Och Moshe var inte mer än en, eller hur? Så den funktionen att vara Elohim betyder att man får total auktoritet som delegeras och som naturligtvis man måste stå till svar för hur man har använt den funktionen. Därför finns det en domens dag. För när den evige delegerar auktoritet så måste han till slut se till att det blir en räkenskapsdag hur man har handhavt den här auktoriteten. Hur man har brukat den. Så därför så blir Israels domare kallade för Elohim på flera ställen i skriften. För domarna har fått makt att bedöma och döma i den eviges namn. Han har delegerat sin auktoritet till de ledare som finns i Israel. Och därför också kallas också i skriften kungar för Elohim. För kungen har också en dömande funktion. Så man kan läsa om i Psaltaren där att Gud sitter mitt i gudaförsamlingen. Han dömer bland gudarna och det är inte avgudar, för det finns inga avgudar. Det finns bara en Elohim. Så där talas det om kungar eller domare, hur man nu ska förstå texten. Det beror på. Så begreppet Elohim har att göra med kraft och makt. Och syftar inte enbart på den allsmäktige utan kan även syfta på himmelska sändebud, avgudar, en människa som har fått auktoritet från den allsmäktige och domare som blivit satta i den högste ställe för att döma på jorden. När pluraltermen Elohim används om den allsmäktige behöver det inte betyda att den syftar på fler än en person utan snarare på ett oändligt innehav och en oändlig närvaro av kraft och makt. Eftersom predikatet som följer när du talar om den evige som Elohim som står att det står när, eftersom det står i singularis så finns det inget som helst bevis för att det syftar på mer än en enda person. När termen Elohim används för att syfta på änglar, avgudar eller domare så står predikatet i pluralis. Lite grammatik här. För damma av våra grammatiska kunskaper. Så när det står om änglar i Elohim så används verbet i plural. Och även avguden. Och så är inte fallet när det talas om den allsmäktige eller en av avgudarna. Det vill säga när det står att Baal, han går eller ska göra, då är det singular, men även står det där i Elohim. Det är alltså pluralformen av ordet som är översatt som Gud. Okej. I första Mosebok 1 och 26, 3 och 22, 11, 6 och 7 står det, som ni känner till, låt oss göra människor till vår avbild. Hur ska man förstå detta? Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och nu kan ni slå upp era biblar i första kungaboken 22 och 19. Jag kommer att gå ganska snabbt här, så hinner ni inte med så titta i boken om treenighetsläran. För där finns det alltihop. Där står det, Mika sa, hör alltså Herrens ord, det är första kungaboken 22:19. Jag såg den evige, om du får översätta ordet Herren här. Jag såg den evige sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. När den evige sitter på sin tron så har han ett stort råd med änglar runt omkring sig, olika typer av änglar. Och när han verkar och gör saker i den här världen så rådfrågar han sina änglar. Och han har delegerat till de här den här himmelska domstolen makt. Och det finns tillfällen då dessa änglar tar beslut. Därför säger det, till exempel i Daniels bok står det att himlen har makten. I och för sig kan man använda ordet som den evig också, men det står att de högstes vad heter det på svenska? Men i alla fall i Daniels bok så ser man att det är ett himmelskt råd som har tagit beslut om vad som skulle hända med Nebukadnessar. Det var inte bara en som sitter på tronen som har beslutat, utan det har gjorts en överenskommelse i himlen om att det här ska hända. Det finns en himmelsk domstol. Och det finns naturligtvis en överdomare som vi väl känner. Men det betyder inte att de andra har ingen auktoritet eller inte kan säga till om någonting, utan det förekommer övervägningar inom himlens råd. Och du är föremål för deras samtal. Så änglarna kan säga så här: jaha, nu har den här personen gjort så, den andra säger så, hur ska vi besluta här i det här fallet? Och så tar man ett beslut tillsammans. Det är så det fungerar i himlens rådslut. Och i det rådslutet så kan Satan få komma in ibland och anklaga. Det ser vi i Jobs bok. Och det kommer vi tala mer om imorgon kväll. Att Satan är totalt underställd den evige. Han blev skapad för att tjäna honom. Och han tjänar honom fortfarande, trots att han är upprorisk. Våran Elohim är mycket större, så han kan fixa till även upproriska änglar. Inte så att han frälser dem, men han kan använda sig av dem. Han har inga problem. Hans problem är våra hjärtan. För vi har fått makt att ta egna beslut. I psalm 89, 7 och 8 står det skrivet: till vem i skyn kan jämföras med den evige? Vem bland Elohims söner är Elohim lik? Elohim är fruktansvärd i de avskildas råd. Änglar. Han är fruktansvärd i det rådet. Han sitter där som mäktig, men han har runt omkring sig sådana som liknar honom. Så när han då ska skapa människan, så säger: låt oss göra människan till vår avbild. Låt oss gå ner. Det vill säga, han kan ju inte ändra. För den evige finns ju inte tid och rum. Han har ju skapat tid och rum. Så när det talas om att gå ner, så måste det ju vara någon som kan gå in i tid och rum och gå ner i plats. Och förbistra människors tungomål, alltså språk. Så han sa till sina änglar: låt oss gå ner. Det vill säga, ni går ner så hänger jag med. För jag är överallt ändå, och jag ger er auktoritet. Så det ni gör, det tillskrivs mig. Eftersom jag delegerar auktoritet till er, så gör ni det, så är det jag som gör det genom er. Låt oss gå ner. Hänger ni med? Principen om agenter är väldigt viktig. Så den evige, när han delegerar auktoritet, så representerar de här delegaterna honom själv som om det vore han själv. Och det vet vi ju när vi tänker på en ambassadör. I Sverige finns en ambassadör från Israel, eller hur? Israels ambassadör i Sverige. Han är Israels regering för det svenska folket. Så allt som det svenska folket vill göra gentemot den israeliska regeringen eller den svenska regeringen, alla relationer som den svenska regeringen vill ha eller kommer att ha eller har med den israeliska regeringen, måste gå genom ambassadören. Nu kan man ha lite olika utbyten och så vidare, men vi förenklar det här. Så ambassadören representerar den israeliska regeringen här i Sverige. Om ambassadören gör ett uttalande till exempel i Sverige, så är det Israels regering som uttalar sig, eller hur? Men det var ju ambassadören som gjorde det. Ja, men han är Israels regering i Sverige.
På samma sätt när den evige delegerar till sina delegater så får de fullmakt att tala och göra saker, och då är det han som gör det genom dem. Det här är en princip som vi måste få väldigt starkt klart för oss. För då förstår vi vad som händer. Till exempel när en ängel kommer och talar med Moshe och säger: jag har sett Israels barn lidande i Mitzrayim, och jag har kommit ner för att rädda dem. Det är en ängel som talar. Förstår vi det här? Det är inte samma sak att komma i den eviges namn som att vara den evige. En agent som sänds ut från den evige bär den eviges namn. Han talar den eviges ord, handlar och å den eviges vägnar och ser ut som den evige. Därför så var det folk som när de såg änglar trodde man att de hade sett den evige och skulle dö. Den som har sett mig, han har sett fadern. Den evige fullföljer sina planer på jorden genom sina agenter, och många gånger är det svårt att se skillnaden mellan sändebudet och den som har sänt det. Den som tar emot ett sändebud tar emot honom som har sänt det. I psalm 82, vers 1 och 2, står det skrivet. En psalm av Asaf. Elohim står i gudaförsamlingen. Edat El. El-församlingen. Mitt ibland gudarna, Elohim, håller han dom. Det är ju inga avgudar naturligtvis, för avgudar finns inte. Det är bara skulpturer och sånt där som människor har hittat på. Däremot finns det domare som kallas för Elohim. Så han sitter här i en domarförsamling. Eller kungar som också är domare. Han håller dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Det är så mänskliga domare här det talas om. Hur länge ska ni döma orätt? Jag har sagt att ni är gudar. Vers 6. Ni är Elohim. Ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Bnei Elohim. Eller Bnei Elion står det nog på hebreiska. Ni är söner till den högste. Och vi ska komma in på det här också. Vad det innebär att vara son. Och det är väldigt viktigt att förstå. Att vi förstår de hebreiska begreppen. Guds son till exempel. För det är väldigt stor förvirring. Även bland judar i Israel. När det talas om termen Guds son. Den kristna förståelsen av den termen har slagit igenom. Så den hebreiska förståelsen av Guds son har kommit till i skymundan även bland det judiska folket. När det är förståelsen av vad Guds son betyder. Ni är den högste söner, men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var första fall. I Johannes 10, vers 31 till vers 36 citerar våran mästare den här psalmen. Han skriver: står det inte skrivet i eran Torah, jag har sagt att ni är gudar. Om nu han nu kallar dem som fick Elohims ord för gudar, för Elohim, och skriften kan inte göras om intet, hur kan ni då säga till honom som fadern har avskilt och sänt till världen: du hädar, därför att jag sa, jag är Elohims son? Vad säger Yeshua här? Han säger: titta här, det finns ju domare, människor som kallas för den högste söner. Hur kan ni då säga att jag hädar om jag säger att jag är Elohims son? Hänger med på Messias argument här. Han talar inte om att vara av samma väsen som den evige. Det talar om en funktion. Som delegerar auktoritet. Den hebreiska förståelsen av uttrycket Elohims son skiljer sig betydligt från den kristna förståelsen av uttrycket Guds son eller Gudsonen. Ett uttryck som inte finns i Bibeln. Adam kallas för Elohims son. Adam var Guds son, om vi får tala med ordet Gud. I Lukas 3:38 står att Adam var Guds son. Israel kallas för Guds son, Elohims förstfödde son i andra Mosebok 4:22. Israel är Elohims förstfödde son. Fanns det inte andra nationer innan Israel? Ordet förstfödd och son måste förstås utifrån funktion. När man då läser de texter som talar om att Yeshua är Elohims son, är det viktigt att man inte använder de kyrkohistoriska glasögonen och tolkar denna term från ett efterbibliskt grekiskt perspektiv. Så när du säger, naturligtvis kommer ni alla bli bombarderade från den här konferensen. Folk kommer att säga, men det står ju att Jesus är Guds son. Tror du inte att Jesus är Guds son? Jojomensan, säger du då. Han är Elohims son. Men du måste förstå det från det hebreiska perspektivet. Och så lär du dem vad det betyder. Änglarna kallas för Guds söner. Har de fötts av Gud? Kan du fråga dem? Adam var Guds son. Föddes han av Gud? Israel är Guds son. Förstfödd son. Är han född? Är han av samma väsen som fadern? Svar ja, fast inte som grekerna tänker. Det var det som Lars tog upp här igår kväll. Vi måste lära oss att skilja på det grekiska tänkandet och det hebreiska tänkandet. Det står skrivet i första krönikerboken 28:6. Krönikerboken 28:6. Det här är en väldigt viktig vers. Skriv upp den och kom ihåg det. Han sa till mig: din son Salomo är den som ska bygga mitt hus och mina förgårdar. Ty honom har jag utvalt till min son. Och jag ska vara hans fader. Så lika väl som Elohim är en titel, ett attribut, en funktion, så är också son en funktion i skriften. Ett arbete, en titel, ett uppdrag. Shlomo blev utvald att vara Elohims son. Alltså kan vi inte säga att son betyder att man har fötts och har samma väsen. Det är inte frågan om reproduktion här. Det är frågan om funktion. Shlomo blev utvald att vara Elohims son, det vill säga den högstes representant på jorden. För sonen representerar sin fader. Han blev utvald att vara son. Galaterbrevet 4:4, där har vi en väldigt intressant vers. Ni som har läst den här boken, ni har läst det, men det kan vara bra att påminnas om det här. Vi behöver nog höra det här 50 gånger för att få in det ordentligt. Det står så här: men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen enligt Svenska folkbibeln. Det finns en engelsk översättning som heter Literal Translation of the Holy Bible, som betyder ordagrann översättning av den avskilda skriften. De översätter så här: but when the fullness of the time came, God sent forth his son, having come into being out of a woman, having come under the law. Vi kan översätta det till svenska så här: När tidens fullhet kom sände Gud sin son efter att han blivit till från en kvinna efter att ha kommit under lagen. Ser du skillnaden?
Nej, jag ska förklara ändå.
I Svenska folkbibeln står det att Gud sände sin son född av kvinna ställd under lagen. Och där ser man inte klart så tydligt att han blev sänd efter att han hade blivit född. För när man läser i Svenska folkbibeln så tänker man så här, eftersom man är, ursäkta uttrycket, inget negativt eller föraktfullt, eftersom man är kristet skolad, så tänker man så här. Okej, Gud hade sin son i himlen. Han var född av evighet. Och nu när tiden hade kommit in så skickade han sin son till jorden för att födas av en kvinna. Och så ställde han honom under lagen. Det är så man, har du läst Galaterbrevet 4:4 så? Ja. Det är inte så det står skrivet. Det står skrivet så här. När tiden kom till sin fullbordan, det vill säga det kom en bestämd tid, då födde en kvinna ett barn som blev ställd i den judiska kulturen. När det barnet hade fötts så blev han sänd ut till världen för att representera den evige som Guds son. Det står som det står skrivet i Galaterbrevet 4:4. Det vill säga, han blev sänd som Guds son efter att han hade fötts. Det är det som den grekiska texten säger. Men som vi har de här glasögonen på så läser vi något annat när vi ser det här. Så låt oss ta av de glasögonen, det tar lite tid. Det finns en annan, analytical literal translation översätter i stort sett samma som den andra litterära översättningen. Så vi har två kristna översättningar som bevisar att det ska förstås på det sättet. Av den här texten lär vi oss två saker. För det första att Elohims son föddes av en kvinna. Titeln Guds son har därför inte att göra med vem som födde. Den kvinna genom vilken han blev till var ju varken Gud eller Guds moder, som katolska kyrkan lär. Hon var inte Gud eller Guds moder så att han genom henne skulle kunna kallas Guds son. Idén om att Gud kan reproducera sig är helt främmande för judiskt tänkande. Titeln Guds son betecknar en funktion som den högstes representant och som en domare. Och den är speciellt knuten till den smorde utlovade kungen Messias. Titeln Guds son, Elohims son. Vi såg det ju att Salomo, som är Davids son, skulle bli utvald att kallas för Elohims son, Guds son. Salomo var Guds son. Kan du säga till dem som vill diskutera med dig? Bibeln lär att Salomo var Guds son. Vad säger du? Ja, så slår du upp första krönikboken. Eller var det andra krönikboken? Nu kommer jag ihåg det. Lägg märke till att Salomo bar titeln Guds son. Den titeln gavs till Israels kungar, för de representerade den evige, hans regering på jorden. Så när lärjungarna frågar i apostlärningarna 1, kommer du att upprätta riket åt Israel? Så säger de till Yeshua, kommer du att se till att det blir ett kungadöme igen här i Israel? För kungen i Israel representerar himmelriket på jorden. Det var det lärjungarna frågade Yeshua. Enligt Lukas 1 och 32 och 35 skulle Yeshua bli stor och kallas Guds son. Det är en titel. Han skulle bli utnämnd till Guds son. Han skulle få sin fader Davids kungatron. Och på så sätt så skulle han bli Guds son, för han skulle få Davids kungatron. Ser du vad titeln son betyder här? Det har ingenting med födelse att göra. Det har med en funktion att göra. Som Herren har ju skapat familjen för att lära oss alla de här sakerna. Men vi får inte plocka över allt. Som en biologisk reproduktion. Det är inte så det fungerar i himmelriket. Men samma funktioner har man där. Samma positioner och titlar och uppdrag. Begreppet Guds son står för en funktion. Det har i första hand inte att göra med väsen eller ursprung, utan med en uppgift. Son på hebreiska ben har i skrifterna inte bara att göra med härkomst, utan även med efterföljd och representation. Roten till ordet ben är bina, eller bana rättare sagt. Bana som betyder att bygga. Det finns ett annat ord som används mer för att beteckna härkomst. Och det är ordet yalad, som betyder föda. Därav kommer ordet yeled, som betyder barn. Och det står inte att Yeshua är Guds barn, det vill säga yeled, utan han är hans son, hans ben. Och om den heliga hade velat poängtera att han var född av honom, så hade han använt ordet yeled. Men han använde ordet ben, som har med funktion att göra och inte så mycket med reproduktion att göra. Hänger ni med? Ni har ju läst det här, men ni tyckte det var intressant. Vi har inte sagt med det att Yeshua inte kommer från den evige. Visst gör han det. Men själva titeln Guds son betyder inte att han har utgått från den evige på så sätt att han har blivit, att den evige har reproducerat sig. Guds son betyder inte att Gud kan reproducera sig. Kom ihåg det. Och det här är väldigt viktigt, för det är så man förstår ordet Guds son i Israel idag. Om man talar om det i radio, man talar om det i skolorna och säger att de kristna tror att Gud har en son. Och liksom, vad löjligt. Hur kan de tänka så knasigt? Gud som är den allsmäktige, hur skulle han kunna reproducera sig som en biologisk varelse? Det är så absurt för en jude att tänka så. Som man driver med de kristna för att de tror att Gud har en son. Och kallar Jesus för Guds son. Och så kommer du med din bibel, ditt nya testament. Titta jude, här står det Jesus är Guds son. Och genom att tro att Jesus är Guds son så blir du frälst. Då tänker de. Säker? Vi måste återupprätta förståelsen av de hebreiska termerna. Och den katolska kyrkan har sån makt över det judiska folket så de har fått över deras förståelse av dessa termer, så att judarna tror att Guds son betyder det som katolska kyrkan lär. Inte det som Bibeln lär. Och det är ett arbete som vi har att återupprätta ordens betydelse. I Matteus 16 säger Petrus till Yeshua: du är Messias, den levande Gudens son. Här finns ett likhetstecken mellan Messias och Guds son. Det vill säga, att vara Messias är att vara Guds son. Och Messias betyder inte att man är en evig varelse. För den första Messias, det var överste prästen Aaron. Dens moder, han som blev smord till präst, det var Aaron. Och sen kom då tanken att kungen också kommer att bli smord. Så att David blev smord till kung. Det vill säga när man säger du är Messias, du är den smorde. Du är Israels kung. Du är Guds son. Det vill säga Israels kung, Guds son, Messias, lika, likhetstecken. Israels kung, likhetstecken, Messias, likhetstecken, Guds son. Det är vad Bibeln lär. Oj vad det snurrar nu. En del sitter så här. Israels kung är lika med Messias, är lika med Guds son. Det var Bibeln där. Någon som tackade? Ja, då tackar jag för den uppmuntran. Vi kan ju säga till exempel Matteus 26 och 63. Där överste prästen i templet, när Yeshua kommer för att ställas till svars, så använder han de här orden. Men Yeshua teg. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Samma sak. Annars skulle han sagt: jag besvär att du säger om du är Messias, och jag besvär dig också att du säger om du är Guds son. Men han säger Messias, Guds son, som ett likhetstecken. Och du har många exempel på det i skriften. Bara håll ögonen öppna. Ta av dig dina grekiska glasögon. Johannes 1:49. Där säger Natanael: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Natanael, han som var under fikonträdet, du vet. Den är en sann israelit. Han förstår att Guds son är samma sak som Israels kung. Johannes 20:31. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Yeshua är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Guds son är lika med Messias, är lika med Israels kung. Så du blir inte frälst om du inte erkänner Israels kung. Det var väl ett bra budskap. Titeln Guds son är alltså en messiansk titel som tillskrivs en människa som blivit utrustad och förhärligad genom den högstes andes kraft till att vara Israels kung, och i det här fallet när det gäller Yeshua, hans himmelske överste präst, och besitta Davids kungatron i Jerusalem för evigt. När Paulus nu i Galaterbrevet, som vi läste 4:4, säger att Elohim sände ut sin son, det vill säga Messias. Klart, han sände sin son, det vill säga Messias, det vill säga Israels blivande kung. Han sände ut honom i världen efter att han har blivit född, blivit till genom en kvinna. Så betyder det inte att Yeshua tidigare föds av Elohim i himlen och sedan sänds in i världen genom att födas som en kvinna. Galaterbrevet 4:4. Det är inte vad texten i Galaterbrevet säger. Den säger att Guds son först blev till genom en kvinna, och därefter blev han utsänd till världen. Är det klart? Nu ska vi titta på ordet förstfödde. Hänger ni med? Orkar ni? Hur högst har vi mat? Halv ett? Oh! Den förstfödde. Nu ska vi titta vad det ordet betyder. Du kan inte gå till grekiska när du ska tolka skrifterna. Du måste gå till hebreiska. Det är viktigt att förstå att termen förstfödd inte nödvändigtvis behöver stå för den av sönerna som var född först. Förstfödd betyder inte förstfödd. Kung David kallas för förstfödd i psalm 89, vers 28. Han var den åttonde sonen i familjen. Där står det skrivet: jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Titeln förstfödd har inte att göra med tid, utan med ställning. Kung David blev alltså gjord till den förstfödde. Gjord till den förstfödde. Till att vara den högste bland kungarna på jorden. Och David står här som en profetisk förebild till Davids son, Messias, som blivit utvald att vara den förstfödde. Det vill säga, som har blivit förutbestämd till att vara den högste bland kungarna på jorden. Förstfödd har att göra med ställning, position. Den förstfödde sonen i familjen blev insatt, normalt blev insatt att vara hans representant och familjens ledare. Ibland kunde pappan välja en annan av sönerna än den som hade fötts först att bli den förstfödde. Det har vi många exempel på. Ruben blev inte den förstfödde, trots att han var den förstfödde. Esav, Jakob, han sålde sin förstfödslorätt för middagsmaten som vi åt igår. En del kanske förstår honom att jag har verkligen gott. Förstfödslorätten innebar även rätten att vara familjens präst. De förstfödda var nämligen från början kallade att vara präster. Därför talas det om präster i andra Mosebok 19 innan de 10 orden gavs. Att prästerna ska få komma närmare Herren. Innan leviterna överhuvudtaget hade blivit utvalda att vara präster. Vilka präster var det? Det var de förstfödda i varje familj. De var kallade att vara präster. Kvinnorna tjänstgjorde inte som präster. Vad sa du? Noll? När det gäller prästtjänsten, ja. Ja, en kvinna kan vara förstfödd, men hon blir aldrig, får aldrig förstfödslorätten. När nu Messias kallas för den förstfödde, ligger inte betoningen på frågan om han är skapad eller född, utan visar på att han har fått rätten att regera och utföra en prästerlig tjänst. Funktionen som förstfödd har enligt skrifternas uppenbarelse i första hand inte att göra med födelse, utan att man har fått rätten att inta en ledarposition över resten av syskonen, som det står i första Mosebok 27. Folk ska tjäna dig och folkslag ska falla ner för dig. Var en herre över dina bröder, din mors söner ska falla ner för dig. Det är förstfödslorätten. Samma tanke finner vi i Kolosserbrevet 1:15. Slå upp det, för det här är underbart. Kan vi se här hur de grekiska glasögonen forcerar bibelöversättningen. Jag tycker det är roligt att strida mot Javans söner. Det läste vi igår. Lade ni märke till att pilbågen är juda? och pilen är Efraim. Pilbågen är Juda och pilen är Efraim som Herren spänner. Så det är Juda som ger kraft åt Efraim. Det är den judiska teologin som ger kraft för att kunna strida mot Javans söner. Det vi håller på med här idag. Spänner bågen här. Samma tanke finner vi då här i första i Kolosserbrevet 1:15. Där står det enligt Bibel 2000. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Har du samma version? Nej. Både 1917 och Svenska folkbibeln har haft svårt med den här versen, som enligt den grekiska texten ordagrant översatts som skapelsens förstfödde. Yeshua är skapelsens förstfödde. Det ser ut som man inte förstått den hebreiska betydelsen av termen förstfödd, utan enbart tolkat den som att Messias skulle vara den första i tid. Därför passar det inte in att översätta att Messias är skapelsens förstfödde, för då löper man risken att folk missförstår det och tror att han var den första som skapades. Därför har både 1917 och Svenska folkbibeln lagt till ordet före. Och lägger så in i bibeltexten läran om att Messias skulle vara den förstfödde före allt skapat. Som om den evige skulle kunna reproducera sig. Denna tolkning ligger långt ifrån den hebreiska förståelsen av termen förstfödd som en titel. Som ges till den som får makt att regera i faderns namn. Som hans representant och sändebud. Yeshua är insatt till att vara skapelsens förstfödde. Det vill säga den högste över skapelsen som har full makt och all makt att regera. Som han säger, all makt har jag fått. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är att vara förstfödd. För mig så faller alla bibeltexter på plats. Och man behöver inte forcera översättningen och sätta förstfödd före allt skapat. För då lägger man in i texten något som inte står. Hur vågar man? Och ja. Genom honom, vi kommer till det. Allt är skapat genom honom, det stämmer. Och till honom. Vers 15. Vilken version läser du? Vad har du för version? Bibel 81. Har den inte ordet före? Ja, den är samma som Bibel 2000. Det är bättre. Bättre översatt där. Ja, han finns för allting där. Okej, vi ska titta på termen enfödde. Ordet enfödd, han, vad står det? Ja, bakom trädet där. Ende. Det går också översätta som enfödd så. Och då är den här tanken bakom inte att han är den enda som föddes, vilket förs fram i kristna sammanhang. Det vill säga, när det talas om förstfödde bland många bröder, då är liksom den speciell relation där. Att det står att vi har fötts också utav den evige, eller hur? Alla som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. De har inte fötts av kötts vilja och andra människors vilja, utan av Elohim, de som har fötts på nytt. Betyder det då att den evige har reproducerat sig i oss när vi föddes på nytt? Och då säger man då, okej, i förhållande till bröderna så är Yeshua den förstfödde. Men det talas också om att han är den enfödde. Det vill säga han har en unik ställning som en speciellt född utav den eviga. Han har fötts på ett alldeles speciellt sätt, så han har samma väsen. Han är Gud precis som fadern. Det är den kristna teologin där så. Ordet enfödd, som jag förstår det, utifrån den förståelse som jag har försökt att komma fram till när det gäller hebreiska skrifterna, det är att han är unik i sin position som Guds son. Det vill säga alla andra söner, alla andra representanter, änglar, människor, de har inte samma ställning som den enfödde. Inte samma ställning, lägg märke till ordet ställning. Så när det talas om förstfödde, då har han en primär ställning över de andra som också är söner. Men när den är enfödde så är han en alldeles speciell skapelse, låt oss använda det ordet. Han är den eviges representant nummer ett. Han representerar den evige mycket bättre och mycket mer än alla de andra representanterna. Och därför så kallas han för enfödd. Och det har också med ställning och position att göra, och inte med reproduktion att göra. Det är så jag förstår ett enfödd. Och det tål att testas, så studera och kolla om det här är så. Just som de i Berea. Ordet människoson ska vi titta på nu. Människosonen, det uttrycket använder Yeshua väldigt många gånger om sig själv, eller hur? I hebreiskan idag, Ben Adam, som översätts som människoson, betyder någon. Det är det moderna hebreiska språket. Ben Adam. Mize Ben Adam. Vem är det? Det är någon. Ken? Hayom Omrim Kacha Be Israel. I dagens språk så använder man ordet Ben Adam om en människa, om en vem som helst. Det är någon. Jag kommer ihåg att jag var ute en natt klockan 2. Då var det störigt i Moshaven där vi bodde i början. Och det är så... höll på att skrika, ungdomar, jag vet inte vad de går om eller sådär. Jag tänkte jag ska gå ut och titta. Så gick jag ut och så såg de mig då, och så sa de: Mize Ben Adam, vem är det? Det är någon. Ja, en människa. Så att ordet Ben Adam betyder en människa. Ordagrant betyder det Adams son. Eller mänsklighetens son. För Adam betyder också mänsklighet. Eller helt enkelt människa. Men det kan också, enligt vad vi ser, det finns både på arameiska och hebreiska, så används uttrycket människosonen. Och speciellt i Hesekiels bok, när Herren talar till profeten, kallar han honom ofta för människosonen. Du är människobarn, människoson, Ben Adam. Tyvärr står det barn där på svenska. Och tyvärr så har man översatt Israels barn som barn, för det står inte Yeladim, Israels Yeladim, utan Banim, som betyder Israels söner. Och vi har blivit gjorda till Guds söner. Och det skulle översättas så, om man vore riktigt trogen den hebreiska tänkandet, så skulle man inte översätta att han får makt att bli Guds barn, utan han får makt att bli Guds son. Men det var ju hemskt att översätta så. Alla som tar emot Yeshua får makt att bli Guds son, Guds söner. Så när du har tagit emot Yeshua har du fått auktoritet att bli en Elohims son, det vill säga en domare. Så vi har massor med domare som sitter här då. Ni bedömer ju vad jag undervisar just nu här. Sitt och dömer allt vad jag säger här nu. Du har makt att vara Elohims son. Så det är bättre att använda ordet son där istället för barn. För barn har att göra med födelse och son har att göra med auktoritet. Oj, vad har du rört till det här nu? Ska vi komma tillbaka till människosonen då? Ben Adam. Adam, ordet Adam kommer från Adama som betyder jord. Alltså från jorden. När då Yeshua vid massor med tillfällen använder uttrycket Ben Adam, frågar man sig då, vad menade han med det? Varför kallar han sig för människosonen? Både i arameiskan och hebreiskan så används det uttrycket om sig, man kan säga det om sig själv som ett ödmjukt sätt att inte säga jag. Det är mer hövligt liksom att inte säga jag kommer här, utan människosonen. Människan som är här. För att inte framhäva sig själv för mycket. Så kan man förstå hans ord. Man kan också förstå ordet, uttrycket Ben Adam, som att han identifierar sig med mänsklighet. Vilket också är helt riktigt. Han identifierar sig också med den första Adam, som hade blivit tagen från jorden. Och på samma sätt som Adam blev skapad till den eviges av, eller till Elohims avbild och tagen från jorden, så blev den andra människan också tagen från jorden och skapad till Elohims avbild. För Miriams kropp var ju tagen från jorden. Så när Messias, eller inte, han var inte Messias då än riktigt, men när Yeshua blev till i hennes mage, så skapade den evige den andra Adam utifrån jorden. På samma sätt som den första Adam. Adam var ju Guds son, eller hur? Den andra Adam var också Guds son. Och han blev jord på samma sätt. Av jorden du kommer. Det var bara att jorden för den andra Adam var lite högre. Inte ner på marken, utan den stod upp. Kvinnans kropp tagen från jorden. Så båda är tagna från jorden. Ja, vi ser. På samma sätt som den första Adam blev skapad till Elohims avbild, blev den andra Adam, andra människan, också skapad till Elohims avbild utan synd, på samma sätt som den första, också den andra utan synd. Skillnaden var att den första misslyckades och att den andra inte misslyckades. Den första bröt mot Toran, den andra bröt aldrig mot Toran. Och det finns fler skillnader, vi ska komma in på det när jag svarar på den frågan, eller om det nu, om jag nu klarar det.
Adam, alltså den första människan, att Yeshua är den andra människan, för han är också den sista Adam.
Ja. Ja, ni kan slå upp i första Korintherbrevet 15. Vers 45 och vers 47. Så ser ni där att i vers 45 står det att Yeshua är den sista Adam, tror jag. Första gången där. 45. Och i vers 47 står det att han är den andra människan. Nu har jag ett litet problem här. Adam och människa är samma ord på hebreiska. Men inte på grekiska. Så vi skulle lika väl kunna säga att Yeshua är den sista människan, som att säga att han är sista Adam. Och vi kan lika väl säga att han är den andra människan, som att säga att han är den andra Adam. Det är samma betydelse. Och ordet Adam betyder inte bara människa, utan mänsklighet. Så när Yeshua är den andra människan, så är han också den andra Adam, så är han också den andra mänskligheten. var det förvirrande det? Nej, men det var intressant. Ja.
Vi sa att en utav skillnaderna var att den andra människan aldrig misslyckades som den första människan gjorde. Och det var ju egentligen därför den andra människan kom. För att rätta till det som den första människan hade strulat till. För att skapa frälsning för den första Adam som misslyckades. Eller som gick fel, eller vad vi ska kalla det, som syndare. Den andra människan kom till för att upprätta det som den första människan hade förstört. Och upprätta den första människan. Så att genom tron på den andra människan så kan han bli frälst. En annan skillnad var att den första människan i motsats till den andra människan skapades enligt den förebild, den mästarplan som den evige av evighet hade inom sig själv av den tillkommande människan, tillkommande Messias. I Romarbrevet 5 och 14 finns ett intressant ord. Och det kan man också titta på både på arameiska och grekiska. Där står det att han är en förebild av den som skulle komma. Adam är en förebild av den som skulle komma. I slutet där. Står det förebild i din version där? 14. 5 och 14. B. En förebild. Ordet förebild. När vi hör ordet förebild så tänker vi att okej, här har vi en förebild för något som ska komma i framtiden, eller hur? Men det grekiska ordet och också det arameiska, som jag förstår det, jag har tittat lite ett par arameiska översättningar där. Ordet förebild, ett topos på grekiska, det används också som en avbild i Apostlagärningarna 7 och 43 till exempel, och Johannes 20 och 25, speciellt Johannes 20 och 25, det står att hålen efter spikarna, märkena efter spikarna, det används av samma ord där, topos. Så tanken är här att Adam är en avbild av honom som skulle komma. Så Adam skapades till en avbild av honom som skulle komma. Adam är en fotokopia av honom som skulle komma. Så kan man förstå den här texten. Och det är så som judarna förstår. Nej, man kan inte få fotokopia före originalet. Originalet fanns i faderns inre av evighet. Och nu ska vi titta på några bibelverser här. Johannes 1 och 14. Och det här är svar på en del frågor som jag haft, som har kommit till mig och som jag också har själv. Varför säger Yeshua så mycket i Johannes evangelium att han har kommit ner från himlen? Hur ska vi förstå det här? Johannes 1 och 14, kan hon läsa det högt? Ordet som i vers 1 står att den var hos Elohim och var Elohim blev kött. Ordet blev kött. Det står inte att människan blev kött. Det står att ordet blev kött. Eller hur? Ordet blev kött. I kapitel 3, vers 13. Kan hon läsa det?
Ingen har stigit upp till himlen utom han som kommer från vårt lille, men sonen som är.
Vilken version läser du?
Folkbibeln, människornas sonen som är i himlen. Är det någon som har 1917 där? Vad säger 1917? Säger var i himlen. Människornas sonen som var i himlen. Som är i himlen, dessa ord saknas i vissa handskrifter. De som hade någonting annat där? Där saknas den sista biten. Människosonen som är i himlen. 1917 års översättning avslutar med orden som var i himlen, vilket är en felöversättning. Det ska stå som är i himlen. Människosonen befann sig även i faderns inre under tiden han gick på jorden. Som det också så skrivet i Johannes 1:18. Den enfödde sonen som är i faderns sköte, inte var. Som är. Ja, det är det äldsta grekiska manuskriptet av Johannes 1:18 säger enfödde guden. Och då har de översatt det som själv är Gud. Men den äldre syriska texten, arameiska texten då, säger son. Enfödde sonen. Vilket överensstämmer bättre med resten av Johannes evangeliet och läran i hela skriften. Den enfödde sonen. Nej, den enfödde guden står det i den äldsta grekiska texten. Den enfödde guden. Men det finns andra grekiska texter som säger enfödde sonen. Enfödde sonen, enfödde guden. Har du då som olika versioner här, varianter, textvarianter både på grekiska och på arameiska. Enfödde sonen har 1917, ja. Det här är uppenbarligen en av de flera texter som blivit manipulerade. Och det är märkligt att de texter som är manipulerade, det är alltid frågan om Jeshuas gudom eller inte. Och då kan man fråga vilket håll har det manipulerats, åt ena eller andra hållet. Men det är intressant då att om vi nu säger att den här sonen då, som står att han är i faderns sköte. Det innebär då att den evige är originalet. Förlåt, han är inte originalet, men han i sig själv har originalet för Adam. I den judiska teologin kallas den här Adam Adam Hakadmon, som betyder den tidigare eller den primära Adam. Och den evige skapade hela universum utifrån den här primära Adam som han har inom sig i faderns sköte. Utifrån den Adam som finns där har han skapat himmel och jord. Amen. Därför har man två stora ljus som motsvarar ögonen. Det finns alla möjliga saker i om du kan jämföra skapelsen, den stora makrokosmos, med människokroppen. Och Bibeln talar om att himlen ska rullas ihop som en klädnad. Och vems kläder är himlen? Jo, det är Adams kläder. Människosonen har fått hela skapelsen som sitt hem, som sitt hus. Så när den evige skapade hela skapelsen, så gjorde han det som utifrån den mästarplan. Tack. Den mästarplan som han hade i sig själv, som heter den tidigare Adam, den primära Adam, som är en plan i den evige, som är originalet. Skapelsen blev en kopia av den och människan blev en kopia av den. Den här mästarplanen blev kött i Johannes 1 och 14. Ja, det är underbart. Inom fadern finns en mästarplan för hela skapelsen. Den planen kallas för Adam HaKadmon i judisk teologi, som betyder den tidigare Adam eller den primära Adam, som är en plan. Originalet inom faderns sköte av evighet. Utifrån det originalet har den evige skapat himmel och jord och människan.
Det är svaret på
Kolosserbrevet 1 och 17. Vad står det där?
Han är före allting. Jag vill se vers 16 där. Allt är skapat.
Vers 16. Allt är skapat genom honom och till honom. Så när Adam skapades, och det kom, lyssna till detta underbara vänner. När Adam skapades, så skapades han som en fotokopia av den här Adam som fanns inom Hashem. Men det var inte den. Tydligen visste Hashem att Adam skulle misslyckas. Så han hade honom reserverad här. Och det är precis det profeten Enoch lär i sin bok. Det som är kvar av Enochs bok som vi har fått till oss på etiopiska och en del annat språk. Och även i Kumranskrifterna. Lär profeten Enoch. Vi har bara en eller två versar av hans profetia i skrifterna. I Judas brev. Men han har en hel bok. Då får man ju kanske revidera och undra om det har blivit översatt och så vidare. Men där står det, talas om människosonen som blev kallad innan allting blev skapat och gömd undan. Så att den här tanken att inom Hashem finns en plan, den är väldigt rotad i den judiska teologin. Och den planen blev genomförd när allting skapades, och speciellt människan som är ett mikrokosmos utav makrokosmos. Den lilla världen som liknar den stora världen som är hela skapelsen. Så hela skapelsen, lyssna älskade vänner, hela skapelsen är Adam. Och människan är Adam. Om vi nu ska tala på ett annat sätt. Hela skapelsen är ett uttryck för Messias. Som finns inom fadern av evighet. Allt skapades genom honom. Så här, den här planen som Hashem hade. Det är det instrument. Eller vad ska jag kalla den universum. Eller skapelsen är en projektion. Heter det. Projektion utav det som finns inom den evige. Och speciellt människan som varelse. Men det är ingen, kom ihåg att människan blev tagen från jorden. Människan är ingen skapad varelse vid sidan av det fysiska varelsen. Det enda var att Hashem blåste sin ande in i Adam, så han blev en levande själ. Men nu Adam misslyckades, så kom den andra Adam som var den exakta. Det var originalet. Kopian hade varit här, men så kom originalet. Prototypen, den ursprungliga. Då ska jag skicka honom till det här sen. Jag ska fixa till det. Han hade det reserverat. Och då så sa han så här: okej, jag satte jord och himmel, jag satte allt under Adams fötter, men allt blev inte lagt under Adams fötter. Adam kunde inte råda över sol och måne och stjärnor och änglar och så här, utan han rådde över den fysiska världen. Men då säger han: okej, när jag kommer att sätta in min, inte den bästa här, number one, då ska han råda inte bara över den fysiska världen, utan jag ska lyfta upp honom så han råder över allt skapat. Så allt skapat blev skapat genom honom och till honom. Det vill säga Hashem,
tänkte på honom när han gjorde allting. Och han förberedde allting. Och när han då till slut, om vi nu ska kalla det, födde fram eller skapade fram eller formade den andra Adam, så var allting gjort till honom. Det är den andra mänskligheten. Så här förstår jag. Och för mig så stämmer alla bibelställen. När jag har den här bilden. Jag har jobbat med den i 100 år. Om man då läser i Johannes 3:31. Nästa får vi höra. Någon här.
Den som kommer ovanifrån, han är över alla. Den som är från jorden, han är av jorden. Och av jorden talar han. Och den som kommer från himmelen, han är över alla.
Förstår vi den texten nu? Jag ryser nu, Herre. Den som kommer från himlen, han är över alla. Den som kommer från jorden, det är Adam. Och det, i det här fallet var det ju Johannes då som predikade. Jag kommer från jorden, men det är en som kommer från himlen. Originalet har kommit här. Och det talas också om det i 1 Korinthierbrevet 15 där, att så som den jordiska är, så är också den jordiska. Och så som den himmelska är, så är också de himmelska. Det vill säga, den himmelska originalet kommer att reproducera sig. För Johannes 17:5, där står det: förhärliga mig, Fader, med den härlighet som jag hade hos dig innan världen blev till. Eller hur? Frågan är ju då, var han medveten då? Det tror inte jag. Det här var en mästerplan. Den härligheten som Hashem hade inom sig själv, den härligheten ska jag ge till honom. Den var redan förberedd. Jag kommer ihåg att Herren, den evige, är utanför tid och rum. Så för honom är evighet även i framtiden. Så av evighet så fanns den här härligheten reserverad för människan, för Yeshua och hans barn. Han kallar sina lärjungar: mina barn, har ni något att äta? De var inte födda av honom. De var hans efterföljare och representanter. Och då står det också att vi ska bli förvandlade och våra kroppar ska bli lika hans förvandlade härlighetskropp. Han är number one, överste prästen, men det finns också Arons söner som är hans präst, som också får härliga kläder. Hänger ni med? Låt oss läsa i 1 Korinthierbrevet 15:47. Det är ingen som vill äta nu, eller hur? Jo, magen. Första Korinthierbrevet 15:47. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Ser vi det då på så sätt att han är Gud, Gud blev människa, Gud dog, Gud uppstod, han uppstod, just det. Han blev inte uppväckt, han uppstod av sig själv, för Gud kan inte vara kvar i döden, och Gud gjorde allting. Så stämmer inte det med den bibliska uppenbarelsen av Messias. För det första kan inte Gud dö. För det andra så är inte Gud en människa, som det står skrivet. Och inte en människoson. Det är fjärde Mosebok. Gud är inte en människa. Och Gud är inte en människoson. Så om någon frågar: tror du inte på treenigheten? Då kan du fråga: skulle du vilja vara vänlig och svara på frågan om Gud kan dö eller inte?
Har du fått
dog inte.
Nej, han dog inte. Då var det hans mänskliga del som dog i så fall. Och inte hans gudomliga sida. Och då sa, vem var det som dog då? Om vår frälsning är beroende på att han var Gud. Och att han var tvungen att dö därför. För att vi skulle kunna bli frälsta. Han var tvungen att vara Gud för att kunna frälsa oss genom att dö. Om det inte var Gud som dog. Det stämmer inte. Och det här är den svåraste punkten. Så om du vill undvika mycket annan diskussion, så gå till den direkt. Och be dem att förklara. Och där har man försökt att förklara en lång stund. Och du har ställt ännu knivigare frågor. Så säger ni, ja men det är ett mysterium. Vi kan aldrig förstå det här. Man måste bara ta emot det tro. Ja. Om Yeshua är den kristne Jesus så är försoningen ogiltig. Det var ett starkt uttalande. Jag skulle kunna säga ja till det. Jag håller med. Och den Yeshua vi talar om är väldigt långt från den kristne Jesus. Vi måste göra det klart för oss att jag tror inte på Jesus. Jag tror inte på Jesus. Jag tror inte på Jesus. Den, jag ska förklara det med en rolig historia. En rabbin kom till himlen. Det gör han inte, men vi säger så. Och så sa änglarna, välkommen rabbin, vi har väntat så länge på dig att du skulle komma hit. Vi ska ha det jätteroligt här tillsammans. Nej, jag kan inte ha det roligt här. Varför det? Nej, det går inte, jag är inte värd att vara här. Vad säger du? Vi har ju väntat på dig. Vi ska ha jättekul. I himlen måste vi vara glada allihop. Så nu måste du vara glad. Nej, jag kan inte. Då sa änglar, vi måste se till att den här rabbinen blir glad. Vi för in honom till tronrummet. Vi pratar med Hashem. Så den evige kanske kan göra att han blir glad. För alla måste vara glada. Så kommer han in till tronen. Så säger Hashem, åh vad roligt att träffa dig. Jag har längtat efter dig. Åh, vi ska ha jätteroligt tillsammans här nu i himlen. Du och jag. Och vi andra. Nej, jag kan inte. Jag är jätteledsen. Jag är inte värd att vara här. Vad säger du? Vad är det? Varför säger du så? Jo, de har gjort min son till en kristen. Sa rabbinen. Och då gick Hashem ner från tronen och tog om honom och sa, var inte orolig, det gjorde de med min också. Förstår vi nu vad vi pratar om? Man har gjort den judiska messias till en avgud och kallat honom för Jesus. Därför är Jesus den största stötestenen för att judarna ska bli frälsta. Och det tar lång tid för oss. Jag vet inte hur vi ska få reda upp det här. Jag tror att den evige måste uppenbara vem den riktiga messias är för det judiska folket. Och de kommer att se upp till honom som de har genomstungit och gråta. Var det han som var här? Som har blivit så förfalskad där ute? Och det är den Yeshua som vi vill presentera. Den riktige. Skulle den riktiga Yeshua vara vänlig att ställa sig upp så vi får lära känna honom. När jag fick möta honom, då blev mitt liv inte detsamma. Jag fick se honom som judisk rabbin. Och hela min teologi spräcktes på bara några sekunder. Och Herren sa, den här karaktären vill jag ge mitt folk Israel. Därför gav jag dem lagen. Jag fick se Yeshua, sa från den dagen, honom vill jag lära känna. Inte honom som de har sagt, utan den som mötte mig. Han som helade mig från förkastelse. Han som innefattade mig i sin kärlek. Han som dog för mig. Han som lyfte upp mig och gjorde mig till ett med sitt folk i Israel. Han som innefattade mig i sin kärlek. Han som bär tzitzit, han som är en judisk rabbin, honom vill jag lära känna. Det är honom jag strävar efter att förstå vem han är. Och det här är en frukt av det strävan som jag haft under mer än 10 år. Hur ska vi behandla honom? Igår var det någon som kom. Ja, men hur ska, du sa att vi inte kan sjunga till Yeshua. Det sa jag i sammanhanget med att vi kan inte sjunga till honom som om han vore den evige. För det är en typ av avgudadyrk. Trots att vi kanske i hel ren ärlighet gör det här som vi har gjort många gånger. Och i vår kärlek och så vidare så har vi en ärlig sökan, och Herren ser till vår ärlighet och bekänner sig till det. Därför kan anden falla när man sjunger lovsången till Jesus. Därför han ser till dessa människors ärliga längtan att få nå honom. Det är inte så lätt. Ibland så missuppfattar man sändebudet med sändaren, men ändå så har man en längtan att få kontakt med det himmelska, och Herren ser till den längtan. Men nu när vi ser lite mer så går det inte att vara med längre. Och då kan vi inte sjunga till Yeshua som om det vore den evige. Utan vi sätter honom på den plats som den eviga har satt honom på. Högt över allting, men inte över den evige. Eller i hans ställe. Och vi erkänner honom som Herre. Som Adon, precis som David gjorde. Det står, Jod, hej, vav, hej, den evige, sade till min Adon, min Herre. Sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dig som en fotapall. David kallar människosonen för min herre. Men han, det står inte Jod, hej, var hej där i psalm 110. Det står Adon, som betyder min mästare, min ledare, min herre, precis som på svenska herre. Men det är inte den eviges namn där. David kallar inte Yeshua för Yud-Heh-Vav-Heh, utan han kallar honom för Adoni, min herre. Och i svenska bibeln står det Herren sa det till min herre. Och då är det Herren med stora versaler i 1917 för att förklara att det här är den eviges namn, Yud-Heh-Vav-Heh, och min herre är inte med stora bokstäver, inte med versaler, för att tala om att här är ett annat ord på hebreiska, det är Adon. David kallar Yeshua för Adon. Det kan vi också göra. Adoni, min herre. Men han är inte över fadern. Utan fadern är ju den som har gett honom den platsen. Är Yeshua brudgummen då? Ja, det gör. Det är han som faderns representant. För det är fadern som gifter sig med Israel. Och han sänder sin son som sin representant. För att få tillbaka Israel till honom. Men som huvudet för kroppen är Messias, bruden. Det tar vi en gång till. Som huvudet för kroppen är Messias en del av bruden som gifter sig med fadern. Han är medlaren. Så som funktion som faderns sändebud så är han brudgummen. Men i sin funktion som brudens huvud så är han en del av bruden. Som gifter sig med fadern. För att Elohim ska bli allt i alla. Det är lite djupa saker här. Så när vi då talar om de här olika funktionerna så får vi inte låsa oss in. Israel är bruden, ja. Israel är den eviges fru och får barn, enligt Hosea bland annat. Israel ses i Bibeln också som den eviges son, har vi sagt. Guds son var Israel. Israel kallas också för den eviges dotter. Dotter mitt folk. Så vi har många olika bilder när det gäller relationer mellan Israel och den evige. Så vi kan inte låsa oss vid en enda. Herren har skapat familjen för att på alla möjliga facetter förklara för oss hur mycket han älskar oss och hur mycket han vill ha gemenskap med oss. Men om vi bara är låst vid en enda sak så kommer vi fel. Vi måste se det från alla spektrum. Hela spektrum. från alla håll. Som det sägs att där det finns tre judar finns det fem olika åsikter. Och det alla har rätt. Om vi ser det från det hållet så är det så. Ser vi det från det hållet så är det så. Och det är rätt båda två. Så Messias är brudgummen? Ja. Fadern brudgummen? Ja. Messias är bruden? Ja. En fråga? Det är rätt. Vi kan tacka Yeshua. Vi kan hylla Yeshua. För han leder oss till Fadern. Och det som är viktigt för mig är att göra som de gör i himlen. Vi hyllar sonen därför att han med sitt blod har köpt människor åt Elohim och gjort oss till präster och kungar. Och vi ska regera på jorden. Du är värdig att ta emot lovet och priset och äran och makten och härligheten. För du har blivit slaktad. Men det gör inte att vi sätter honom på tronen och säger att han är Gud. Att han är vår Gud. Vi får nedfalla i världen inför Messias. Och det var många som gjorde. Han sa ingenting till dem. Så att, men det var för att de var judar, de som föll ner. Och de hade inga problem, för de visste att Gud är ingen människa. Men om en hedning faller ner och säger att du är Gud, så då är de lite ute och seglar. För Gud är ingen människa och ingen människoså.
Var står
det? Det står i fjärde Mosebok 23 och 19 tror jag det. Någon kom till mig igår och sa, men vad ska vi göra med Yeshua nu då? Yeshua är allting. Den evige skapade blommorna där ute som en bild av Messias. Studera blommorna så lär du känna Messias. Du är skapad till avbild av Messias. Och Yeshua, den här skaparplanen blev kött, tog sin boning bland oss. Vi såg hans härlighet och han var som fadern. Han var full av nåd och sanning. Fadern uttryckte hela sitt väsen genom honom. Och genom honom fick vi lära känna fadern. Och han dog för oss. Den eviga uppväckte honom från döden. Satte honom i en position som domare över alla. Och över hela skapelsen när han satt. Över änglar och allting. Som måste böja sig ner och erkänna honom. Och i hans namn ska alla knän böjas. Och bekänna honom som Adon. Som den högste, som den härskare, som har rätt att härska över oss och hela skapelsen. Och när vi erkänner honom som den han är, så blir fadern förhärligad. Då får fadern ära, för det var fadern som satte honom på den positionen. Och när vi erkänner vad fadern har gjort, så blir fadern hedrad genom det. Och vi kan tacka Yeshua. Jag tackar Yeshua varje dag för att han dog för mig. Och när jag har den här bakgrunden, så kan vi prisa honom och så där vidare. Men vi behöver rätta till förståelsen av varför vi prisar honom. Och inte ha någon slags ersättningsteologi här. Det är den som predikar att det finns bara en Gud och hans namn är Jesus. Det är alltså villfarelse. Må Herren hjälpa oss att ha allting på rätt sätt och att vi när vi tillber Herren och i vår bön och personliga tjänst inför den evige möter honom. Kom ihåg att Jesus, eller han som kallas för Jesus, Yeshua, är dörren som leder oss till far. Han är vägen. Och går du inte på vägen så kommer du inte fram. Men kolla hakavod, som man säger på hebreiska. All ära till honom som gav sitt liv för oss för att vi skulle komma till far. Ja. Okej. Okay.